Tjena, Jesper Hoffman från Dobb här. Ni vet väl att vi nu släpper FBL Sverige som podcast varje tisdag. Fritt där alla poddar finns. Programmet om Fantasy Premier League med mig, Jesper Hoffman, Axel Insulander och Tobias Wimnell. FBL Sverige, det givna valet av podcast när ni lyssnar klart på Big Six.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six podcast. Det är avsnitt 108 och det är den 28 september, vecka 39. Idag sitter jag, Viktor, här tillsammans med Kalle Hultin, Sabri Suvaci och Per Frykebrand. Vi är alltså fyra personer i studion.
Ja, det behövs, för det är mycket att snacka om.
Ja, det är faktiskt väldigt mycket att snacka om. Och jag tycker, alltså ofta brukar jag känna kring Carabao Cup och de här tidiga omgångarna att det inte är så intressant. Men jag tycker faktiskt att det har varit intressant. Det kanske också för att jag har kommit in i ett litet annat tänk. Nej, jag har kollat på dem. Men ja, det finns mycket att ta i.
Ja, precis. Men vi har haft ganska bra lottningar. Många bra lag mot varandra. Lagen också ställt upp ganska starkt. Så det har varit ganska... finns saker att analysera. Så det är stark öppning på kuppspelet i år.
Också lite spänd på Sabri. Han sitter här med sin mobil, han har en dator, han har ett anteckningsblock. Jag vet inte vad...
mycket analys har vi aldrig fått på Sabri.
Fan, det som pågår. Men...
Ja, men jag följer en match i kinesiska ligan samtidigt. Det är oerhört viktigt.
Ny trippel på gång.
Men det är inte konstigt att Victor är glad. Helt plötsligt bryr han sig om kuppen för att United har ju gått piss. Men nu har de en back-to-back mot Burnley och Crystal Palace. Så det är klart att han tycker att kuppen är sjukt intressant.
Jag gör med faktiskt.
Det blir Kalle också för den
delen. Ja, skål på dig.
Ja, skål. Men innan vi tar oss an...
Ska vi hälsa välkommen till Carabao Cup-podden istället?
Ja, exakt.
Så kan de gå ut.
Vi startar en egen.
Ja, exakt.
Men innan vi tar oss an det så ska vi såklart ta ut veckans elva från Premier League-omgången som var. Vi tar ju det alltid lite snabbt eftersom att den har ju avhandlats redan av Jesper och Björn. Men idag formerar vi det... Det känns som att det är lite bättre balans på det här laget för
en gångs skull. Det börjar sätta sig nu, vår laguttagning.
En 3-5-2 i alla fall.
Ja.
I mål. Och Nana. Det känns kul.
Ja, men verkligen. Han har ju revancherat sig efter...
Så han efter är Lynch. Ju inte Uniteds problem. Du vet, i veckan började dyka upp rykten om att man börjar kolla över en potentiell övergång för Oblak typ i januari. Och så här.
Det är alltid så.
Det är ju inte... Alltså, ja, han har ju absolut gjort ett par blunder, men det är ju inte så att det löser alla problem.
Nej, absolut inte.
Så in Onana we trust.
Och en nolla mot Burnley inte...
Inte för skam. En nolla på Turf Moor.
Den tar man.
Den tar man. Och det hittas även in en annan Manchester United-försvarare i den elva. Alltså jag tror aldrig man ska sitta här 2023 Nej. Och säga att Jonny Evans är med i veckans lag.
Han är väl kanske den mest självklara i veckans lag
100%.
Också.
100%. Kapten för det här laget.
Ja, ja, verkligen.
Och vilades nu i cupmatchen.
Ja, exakt. Han fick vi hoppa in. Men det var ju hans första start, vad är det, sen 2015 tror jag.
För United.
Ja, i Premier League. Och ja, han gjorde ju ett mål som tyvärr dömdes bort och sen den här assisten. Alltså, alla vill lägga så stort fokus på Brunos mål och avslut, men vad fan.
Ja.
Va? Den där vänster.
Har han haft den hela karriären?
Ja.
Men man glömmer väl bort att säga, det var väl bara några år sedan som Pep var lite sugen på att ta honom till City.
Det har jag förträngt.
Ja, men inte så många år sedan. Det kan också vara så att jag har drömt det här ryktet. Men jag för mig att det var...
En riktig mardröm.
Ja, exakt.
Men jag tycker också, apropå Jonny Evans, alltså han blir ju, jag tycker United de senaste åren, det känns som att de aldrig gör ett mål på en hörna eller det aldrig ens blir farligt, men han är ju verkligen där, han är ju bra i luftduellerna verkligen.
Alltså, mittback här också.
Ja, det känns farligt på något sätt när han är i boxen.
Alltså det jag gillar med Evans, eller så här, han ger mig någonting som känns genuint då för Manchester United. Alltså jag gillar ju United i övrigt, men när jag tittar på honom så blir jag så här, jag vill typ att det ska gå bra för Jonny Evans. Alltså det är någon så här, alltså förstår ni vad jag menar, det låter så konstigt att säga det, men jag blir glad. Alltså det var så här roligt att de bänkar de viktigaste spelarna och det är Jonny Evans. Alltså det är så här, det är kul på något sätt. Alltså jag blir glad för hans skull.
Och det är roligt att säga mitt i den krisen som United är, att det är lite, det är Johnny Evans som är frälsaren. Mm, ja. För det är ju det är så att säga, bättre tongångar kring United sen han fick hoppa in och börja starta.
Mm. Ja, verkligen. Så är det ju faktiskt. Och det ser verkligen ut som att han är en farsa till grabbarna i laget som är med och bara på något sätt spelar. Det skär ju sig på något vis att se honom, men det är ändå väldigt, väldigt fint. Utöver honom då i trebackslinjen så får Kyle Walker en plats och Van de Ven.
Precis. Och det är väl kanske någonting som man glömde bort lite där inför North London Derby. Att för sådana som Van de Ven, för Sar, för Udogi, för Vicario. Det var liksom deras största matcher i karriären.
Mm. Och det märktes väl mycket på Udogi i första halvlek i alla fall.
Precis. Ja, men verkligen. Och det var väldigt nervöst. Mm. Men Van de Ven, så som man bara går in och... jag menar, målen kan ju inte han belastas för direkt. Det är ju Romero mer.
Han har ingen plats.
Han har ingen plats i den här veckan. Men som du säger, det var nog därför som du såg ganska nervös ut första 35 där.
Han skulle åka ut i första halvlek faktiskt, det låg.
Det kändes, jag var helt säker på.
Efter, eller att han skulle byta till paus.
Komma ett, minst ett rött kort i den där matchen. Ja. Det borde också ha gjort.
Ja. Men det är kul att de håller sig också. Alltså att de låter ribban bli lite högre för sådana derbymatcher liksom.
Ja, absolut.
Mm. Och Kyle Walker, han gör sin assist för säsongen. Jag tror han gjorde en eller två assist i fjol. Det är så otroligt ändå. Han ångar ju ändå på längs den här kanten. Och har ju ändå ofta en ganska offensiv roll. Men han gör väldigt sällan poäng. Mm. Sen har han ju egenskaper som gör att han inte ska behöva vara eller är en poängspelare. Men ändå, i ett City som gör så mycket mål. Och så mycket händer från kanterna när man har en Haaland i boxen, så...
Ja. Det borde vara svårt att stanna på två assist liksom, på 56 matcher. Walker och spelar i City. Liksom.
Han har ju de egenskaperna, alltså fysiska egenskaperna för att kunna vara en poängspelande back. Jag menar, i Tottenham stod han ju för det. Nu har han en helt annan position, han är mycket äldre såklart. Mm. Men man är inte förvånad när man ser dem när jag gör det här.
Mittfältet då, jag drar hela femman. Det är alltså Saka, Maddison, Bruno Fernandes, Foden och Salah. Det är ju inte några namn som sticker ut direkt, men det känns också svårt att peta någon av dem. Mm. Sett till impacten alla de hade på sina lag den här helgen.
Ja, jag vet inte var man ska börja. Det är rätt given femma på det här mittfältet, känns som.
Absolut, och vi pratade ju här för en vecka sedan att North London Derby var ett stort test för hela Tottenham, men kanske framförallt för Maddison. Mm. Vi ser de här matcherna att det är han som är tronarvingen till Harry Kane, och det gör han ju väldigt mycket. Sen så handlar hela den här matchen, när han sträcker knät där, hela den här matchen handlar om att så här, jag bryr mig inte om hur det slutar, bara han inte får en
långtidsskada. Så otäckt ut alltså.
Mm. Ja,
översträckningen.
Ja. Känns som att hela benet brast.
Ja, men precis. Vi får ju se hur det är nu. Mm. Rapporterna är att det inte är någonting att han ska kunna spela. Men jag för mig att det var som med Bentancur i fjol också. Att han drog knät, spelade vidare, kändes bra, men sen så borta ett år.
Ja. Ni hörde också, för att Saka gör ju 1-0 och firar med Maddisons målgest, kasta pil eller dart. Mm. Sen så gör ju Maddison förarbetet till Sons 1-1.
Ja.
Och sen så använder ju även bort Saka i den situationen. Och det har ju blivit ett klipp nu i efterhand liksom. Och sen efter matchen hörde ni liksom Maddisons svar på liksom, när han fick frågan om typ, vad tyckte du om att Saka tog din målgest?
Mm.
Vi kan klippa in det också, men då svarar han liksom, han kanske fortfarande tänkte på det när jag snurrade upp han till 1-1 liksom, så att
And the last one is a bit of dart celebration banter going on, I gather.
Me and Bukayo had a bit of banter and a bit of trash talking, if you like, on international duty. And I got told that he did the dart celebration. He must have still been doing it when I turned him for the first goal, I think. So I'll have a little word with him in there.
De verkar ha ett bra banter de två emellan faktiskt från landslaget.
Så att, lite väl mycket banter för att vara liksom Tottenham Arsenal. Ja. Menar, inför matchen så var Saka och Son var på liksom modevisning tillsammans. Arteta och Postecoglou, de hyllade varandra före matchen. Saka och Maddison kör liksom lite banter och skojar med varandra på plan. Det här började bli ett brödramöte snarare än ett rivalmöte.
Vi hade med Erik Edman i en annan podcast vi gör, och vi frågade honom vad skillnaden då från nu. Han bara, då hatade verkligen Spurs Arsenal. De hade kommit från den där Invincible-säsongen och Thierry hade gjort något ärovar på White Hart Lane. Han bara, jag känner att det är lite mer friendly nu än vad det var då. Vi pratade ju bara om att liksom vi måste gå ut och döda dem. Det där lite mindre det här lillebrorskomplexet som Spurs hade. Så, det är lite andra tongångar nu när de går på modevisning och käkar soppa tillsammans innan. Så,
ja, men precis. Alltså, de ryktena jag kom ihåg från liksom, ja, men 10-15 år sedan när det var liksom North London Derby. Det var ju så att nu är derbyvecka. Jack Wilshere har sett spotta på en taxichaufför som var Tottenham supporter. Det var liksom den typen av rykten som florerade. Nu är det liksom tvärt emot. Och det, tyvärr, jag kan ju säga att de senaste säsongerna har båda liksom arenorna varit bra på att bygga upp en ganska så här, hostile environment inför derbyna. Men nu var det ganska, det var inte derbystämning på läktarna direkt.
Nej, deppigt om vi ska gå till den framtiden liksom.
Ja, vi får hitta en annan rival.
Att de står arm
Luton blir vår nya.
Likadana 50-50 halsdukar.
Ja, liksom. Det är så inte långt ifrån.
Men Saka också, det är inte första gången han snor en rivals målgest. Han har ju tagit Rashfords, pekat sig själv på tidningen när de möttes förra säsongen. Liksom, så att det är någonting han gillar att göra, verkar det som.
Och Rashford har tagit den från Ross i Friends.
Exakt. Ja.
Unagi. Unana. Ja, tråkigt. Okej, okay, och sen då tar oss vidare nu då. Sen är det Nunez och Son som bildar anfallsparet. Vi behöver väl inte kommentera det desto mer. Carabao Cup då, eller det känns ändå trevligare att säga EFL Cup tycker jag.
Mm. Låt oss. Skulle de inte, var det inte i fjol som skulle vara sista Carabao?
Jag för mig det med och att det var Citys...
Exakt, det var det jag sista. Att de vann alla Carabao. Mm,
exakt. Mm. Ja, men de verkar ha pyntat in mer pengar och synas. Verkar det som.
Ja, och de ska... De kan inte vinna den här heller om det är den sista. Men nu är ändå trenden brutit, så det är väl skönt.
Det var, de pratade väl upp lite att det var en kvadruppel som var på agendan för dem i år. Och sen så direkt när de åkte ut så var ju Pep ganska tidig med att poängtera att det räcker gott med trippen. Mm. Men det är väl första plumpen i protokollet för dem.
Mm. Innan vi går in på matcherna lite mer så har jag en grej jag vill ta upp lite generellt. Kopplat till alla Big Six-lagen som spelade den här omgången då. Ursäkta Per, ditt lag spelade inte. Men så vi kopplar bort det här några minuter.
Koppla bort byrån.
Nej, men en grej jag kan störa mig väldigt, väldigt mycket på är när, det här är på Twitter då, eller X, hur man nu vill kalla det, när elvorna släpps. Mm. När lagen, officiella kanalerna, pumpar ut sina startelvor. Den här, ni vet ju den här grafiska bilden, och så är det alltid en bild på typ en spelare till vänster i stort, och så är det en radda på elva namn. När lagen skickar ut sin elva i nummer.
Ja, det är värdelöst.
Och så ska man börja pussla och fundera. Vem är högerback där? Han är vänsterback. Okej, men hur formerar de då? Ställ dem bara ifrån försvar till sista anfallare på en rad. Mm. Eller hur?
Erik.
Finns det någon annan? Eller, har ni tänkt på det här någon gång?
Ja,
Nej, jag är enig.
Jag ser det.
Ja, och jag gick igenom då alla fem lagen. Arsenal... Fantastiskt. Mm. Helt perfekt. De har inte, numren är inte ens med. Det är bara från Ramsdale till Enketia, helt enkelt. Kollar vi Chelsea med nummer och i rätt ordning.
Mm. Så, det var ju också extra svårt för Chelsea som startade med tre vänsterbackar.
Igen. Ja, liksom. Ja, då är det svårt att förstå. Svårt. Men man fattar ju i alla fall det här
är Chilwell med. Hur fan ska jag göra det här?
Liksom? Det här är försvararna, mittfältarna och sen anfallet, vad det nu är. Det är i alla fall i ordning. Chelsea, helt exemplariskt bra också. Inte riktigt lika bra som Arsenal. Jag tycker numren nästan kan störa. Liverpool, också bra. Mm. Mycket bra. Men sen kommer vi upp till Manchester. City skickar ut med nummer och... Nej, vänta nu.
Så det är egentligen bara Manchester United du är irriterad på?
Vänta,
du byggde upp det som ett stort problem nu, men det är bara United som har gjort fel.
Fan, jag trodde att det var City också, jag märker nu.
Börja gå igenom lag för lag, ja men de här är ju rätt, perfekt.
City har rätt, men okej, okay, ja, det är väl det jag vill komma till då. United, bedrövelse. Det är ingen ordning alls.
Vem har de först?
Onana såklart då, även fast han är nummer 24.
Det är korrekt.
För att han är ju målvakt. Ja. Men sen blir det alltså Amrabat, Maguire, Mount, Martial, Garnacho, Casemiro, Varandalo, Pelistri, Hannibal. Ja, då går de bara enligt nummerordningen. Och, då tycker inte jag, i så fall, då ska inte Onana vara först.
Nej, det är extremt inkonsekvent.
Ja.
Tänk, vad jobbigt om han kommer i mitten också.
Alltså. Men hellre det, för då har
ju för då har de ändå, då har man ändå förstått att okej, ni sätter upp det på det här sättet. Ja. Så
vet du vad jag känner?
Nej.
Du har för få saker att störa dig på i livet.
Ja, kanske. Men jag har stört mig på det här under en lång tid. Och jag antar att det är för att jag ändå... På den elvan jag verkligen alltid går in och kollar på Twitter... exakt en timme innan när det släpps är ju United. De andra kanske man går in på LiveScore eller Forza eller vad man nu använder för app, och då går jag in och kollar, ja, men hur ställer Chelsea upp idag?
Så det är därför, det är därför du tror att det är ett större problem än vad det är, för att det är bara United som gör fel.
Det är bara United som är inkompetenta även där.
Dagens avsnitt görs i samarbete med Telia, som gör det möjligt att samla alla dina favoritsporter på ett och samma ställe. Följ bland annat Premier League, Champions League, seriespelet i SHL och slutspurten i Allsvenskan.
I Telia Play-appen sänds alla matcher live, men går också att se i efterhand. För 649 kronor i månaden får du dessutom tillgång till film- och serieutbudet inte bara hos Telia, men också hos Viaplay, TV4 Play och HBO Max utan extra kostnad.
Så, att samla sporten smartare och dessutom få en massa extra på köpet, det är Telia.
Vi kan väl ta oss an United då, eftersom att de spelade ju faktiskt i tisdags mot Crystal Palace. Det blev 3-0 och en, alltså ändå en ganska stark elva. Lite roterad, men ett svagt Crystal Palace får man ändå lov att säga.
Roterade ju lite väl mycket för att, jag tror vi pratade om det i fotbollsmålen också, så här, hur ska man tänka när man har det här dubbelmötet?
Ja, det, alltså, jag hur tycker mycket ska man har ett sånt dubbelmöte varje säsong, ja, att det blir cupliga.
Det är någonting jag brukar störa mig på. Ja.
Och hur mycket ska man
offra? Jobbigt bara i kalendern.
Ja, men precis. Ja, man vet ju att det kommer skita sig till helgen. Ja.
Och hur mycket ska man offra sig i första matchen? När du gör så här, så Crystal Palace roterar ju ännu mer än vad ju naturligt nästan, och liksom, ja, men då går du in i mötet i helgen igen med en ännu sämre känsla. Eller så är det inte så, eller så är det en större revanschlusta. Snarare. Det får vi väl se.
Alltså det kan ju slå på två vägar som du säger. Dels är ju att de kommer med första elvan helt utvilade till helgen till Old Trafford. De vet liksom sin gameplan, vad de ska göra där. Å andra sidan så kan det ju också vara en känsla för de som får spela den här matchen att vi har redan gått in för att liksom så här, vi skiter i kuppen. Och då spelar vi med spelarna som vi skiter i. Så det kan, har man redan ett lite dåligt självförtroende kan man ju få ett sämre självförtroende. Men alltså sett utifrån Crystal Palace liksom förutsättningar och hur långt de kanske kan gå i den här kuppen, så tycker jag att de gör helt rätt att vila sina bästa spelare och ställa upp med det bästa de har till helgen. För att de vet ju att United, det är inte det bästa United de kommer möta. Det finns en chans att ta pinnar där, och då vill man ju ha friska ben. Mm-hmm.
Ja, eller om man tänker andra vägen. Crystal Palace lär ju inte sluta i toppen av Premier League och slåss om Europaspel kanske. Man kommer inte heller åka ut, för de tre nykomlingarna i år är så dåliga i Premier League. Så det löser sig för alla lag. Det löser sig för Chelsea också. Vi får se. Om man fortsätter som det
gör.
så då, jag kan, alltså jag hör ju vad du säger, Sabri, men på andra sidan, det är ändå en chans till en kupp. Och man vet ju att United kommer rotera sig dagen så mycket.
Det är också en chans till att liksom ge de här spelarna chans. Jag säger inte att det var känslan nu att vi ska skita i det här, utan det kanske var mer så här, varsågod och bevisa er. Spelar du bra här, du kanske får starta eller göra ett inhopp i helgen. Men då måste man ju liksom visa vad man går för. Och Crystal Palace var ju jättebleka. Alltså det var ju, det var ju trött Crystal Palace liksom. Om man tänker liksom på att man kanske vill visa upp sig, vill göra någonting när man får den här chansen. Det känns lite avslaget.
Precis, och man märker sig, det här är ju säsongen för mindre klubbar att satsa på cupen. Jag menar, vi såg med Everton, jag menar, vanligtvis hade ju de ställt upp med ett liksom B-lag. Nu är det så här, nu inte ens Everton behöver liksom oroa sig för att åka ur i år, utan kan satsa. Men jag tycker den här matchen, United gör det ju bra, men det bevisar också lite så här rekryteringsproblematiken som har varit i United. Mason Mount går in och är bäst på plan i väl Brunos position.
Spelade ju dock en halvlek, men han var ju faktiskt riktigt.
Ja, och det visar ju bara så här, men det här var ju en bra värvning uppenbarligen, men det är ju på en, varför gjorde ni värvningen? Varför var det den värvningen ni gjorde? För ni har den på en position som kaptenen redan spelar på.
Verkligen, och jag satt verkligen och tänkte på det under matchen, apropå det. Det är ett svagare Crystal Palace, men shit vilken spelmöjlighet som uppstår när både Bruno och Rashford faktiskt inte är på plan. Rashford är ju såklart, han och Bruno har ju de egenskaperna som få andra spelare har, som verkligen kan göra det extra. Men att ha en Bruno Fernandes på plan i en match, det är ju han som slår de avgörande bollarna ofta och kan ligga bakom målen. Men om man bryter ner det och verkligen kollar hur många bollar som slås bort och hur många bolltapp som sker av att ha en spelare som spelar på det sättet, skapar ju också att man kanske inte kan äga spelet och driva spelet, som man klagar ganska mycket på att Ten Hag inte gör. Samma sak med Rashford, eftersom att fokus ska ju sättas på honom då, det ska vara omställningsspel och man ska utnyttja hans snabbhet, och ja, men han ska bara gasa längs den där kanten. När de är på plan, det blir ju verkligen... Alltså United spelade ju på ett helt annat sätt och det var väldigt kul att se på det. Man verkligen styrde spelet med Mount, Hannibal där uppe, Pelistri till viss del också. Och ja, Amrabat och Dalot fick ju verkligen... det var ju ofta så flyttade ju Casemiro ner nästan centralt som i mittback i en trea. Och Amrabat fick ju väldigt mycket kliva in centralt i, även fast hans utgångsposition var som vänsterback. Men jag tycker det är ändå intressant. Det hade varit kul att se United formera sig på det här sättet i Premier League.
Mm. Det är bara att göra matchen då på lördag mot Palace. Igen, liksom.
Men så här, om vi går tillbaka till det där. Att när man väl får chansen att man ska ta den. Och det, där ser du en skillnad på Mount i den här matchen. Att han får ju nu spela i den positionen han är som bäst i. Den positionen han vill spela på. Och som du säger, Per, han är bäst på plan i den halvleken. Han får spela på den positionen. Men man undrar lite hur den här dialogen fördes när han tog kliver från Chelsea till United. Där liksom, vi pratar inte om att han ska... Det är inte en position han ska tävla med Garnacho eller någon som är in och ut. Det är kaptenen i United som är på hans position. Så hur har dialogen varit här mellan han, agent och United när han tar det här klivet? För att så här, du går på den absolut tuffaste positionen. Det är Brunos eller det är Rashfords plats. Mm. Ska du gå in och konkurrera med de här i United? Det är, så här, det är givet att du kommer få sitta på bänken. Så man undrar ju så här, vad grabben har tänkt med den här övergången. Och vad United har tänkt. För det är som att de har köpt en Ferrari men de kör den som en Toyota. Alltså du vet, det klaschar ju fel. Och det är ju bara, vad heter det... Mount som drabbas av det.
Men sen tycker jag håller med om det. Och de första omgångarna innan han gick sönder, då spelade han ju som någon sorts sittande mittfältare med Casemiro. Mount, nu tycker jag också med den problematiken som finns med Antonio Sancho som har försvunnit nu sen dess, så finns det ju absolut en position för honom mer offensivt i banan och utgå från en kant. För det gjorde han ju också ofta i Chelsea och var mer dynamisk och kunde kliva in centralt. Och det har vi ju sett, Bruno ju också spela på den positionen vissa gånger när man har flyttat upp Eriksen. Så jag håller ju med om att det är verkligen samma kvalitet och deras bästa position är ju lite detsamma. Men jag tror ändå, så länge han inte ska spela som en sittande central mittfältare, tror jag ändå det kan bli ganska bra.
Han startar ute till höger i helgen. Jag är ganska övertygad om det. Det är för att han tar av honom i paus. Han såg tillräckligt. Det är min känsla.
Ja, och säkerhetsåtgärd, tror jag ändå. När han kommer tillbaka från en skada. Men jag tror också mig som han startar. Jag hoppas han får en offensiv roll. För eller hur? Alltså, det är ja, väl ändå sant som jag säger.
Det han har verkligen liksom en framåtlutad spelstil. Han ska inte vara runt mittcirkeln och härja alls. Liksom. Han är väldigt offensiv i sitt tänk. Och han är lite lik Fernandes där. Liksom, att det... Han tänker bara på nästan sista passningen. Så. Och ska han spela på sittande, då måste han nästan ha både Amrabat och Casemiro bakom sig. Typ, på ett sätt. Det har man ju sett i Chelsea. Där spelar, där han var som bäst var under Tuchel när han spelade strax bakom en anfallare. Så de spelade 1-2 och sen mittfältet då. Liksom. Så en av de två pocketrollerna typ. Där han är som allra bäst. Liksom.
Två saker innan vi släpper den matchen. Alltså Casemiro, man har ändå kritiserat honom ganska mycket i säsongsinledningen, att han har sett lite tung ut och lunkig. Jag tycker det känns på något sätt som att han har börjat hitta sin fitness ändå på ett annat sätt.
Han måste väl nästan leda skytteligan nu inte?
Ja men och han gör ju poängen. Jag tror jag läste att han har spelat 58 matcher nu för United och han har gjort 20 poäng tror jag. Det är ändå otroligt facit.
Ja.
Så jag vet inte, nu känner jag mig inte lika oroad som jag gjorde för någon vecka sedan faktiskt.
Nej.
Han är den brassen som bryter mönstret. Och sen har jag en sak till som jag har tänkt på väldigt länge.
Och det är hur man listar startelvan.
Nej, men det är Rafael Varans löpsteg och lunk. Alltså jag älskar att se på honom när bollen kanske är någon annanstans. När han bara springer runt i backlinjen, när han joggar runt. För han är ju lite som lite kobent.
Extremt kobent.
Ja, och han springer, alltså det ser så jäkla soft ut på något sätt. När han, med hans kropp ganska lång och smal.
Han är
och
slank,
benen
med,
liksom, ja. Knäna dras ihop när han joggar runt. Har ni tänkt på det någon gång?
Jag brukar aldrig gilla kobenta spelare.
Nej, men
han det är en sån grej. Det ser inte så symmetriskt ut när de spelar.
Nej, men inte. Det ser så jäkla nice ut med shortsen på något vis. Tänk på det om ni kollar på matchen i helgen.
Alltså, jag ska verkligen tänka på det. Men det är så, nej, men nu har ju United, det är ett bra läge nu. Nu märker man att flera kommer tillbaka från skadorna. Enklare matcher på schemat här. Det kan ju bli en bra oktober.
Mm. Oktoberfest kanske. Ja, vi släpper tisdagen och United seger mot Crystal Palace då och tar oss an gårdagen. Mycket fotboll. Jag försökte med någon sorts dubbelskärmsgrej. Det går aldrig. Nej. Det blir så dåligt. Jag hade Liverpool på min mindre skärm och sen kollade jag främst på City då. Mm. Men ska vi börja med Chelsea, Carl? Mm.
Det var väl som, eftersom det inte är VAR i första omgången här av cupen, det märkte ska jag säga.
För det var väl inte VAR innan semi och final, tror jag.
Är det så pass?
Ja, det är så långt in.
Ja, för fan, för att det var som en match som var som en reklamfilm för att
var det inte lite kul,
ska finnas. Nej, det var åt helvete var det.
Oj, ta.
Faktiskt. Mm. Och på något sätt, sjukt sätt så satt man där och saknade VAR faktiskt. För att det var dels en dålig...
Bara för att ni fick ett bortdömt mål som borde...
Nej, men vi skulle också haft ett rött kort i första halvlek. Så att det var verkligen så här...
Sant.
Give or take. Mm. För Ugo Chukwu som startade, han bara... lägger sig med en rak liksom vrist eller rak sula mot vet inte vem det är i Brightons liksom, fot.
Philips borde väl också visat sig ut i City igår tycker jag. Stunt samma.
Ja.
Det var någon i alla fall.
Det var rörig match. Mm. Verkligen. Det hade kunnat sluta precis hur som helst. Robert Sanchez gör en fenomenal match med händerna.
Jag tänkte, ja.
Och med fötterna. Första halvlek. Jag tror han slår bort 9 utsparkare eller så när han har bollen vid fötterna.
Ja, men den där uppspelningen, när han passar den.
Ja, ja, och sen har han 2 sådana, han bara slutar rätt i Brighton. Det kanske var svårt att veta vilket lag han stod för.
Ja, eller någonting. Jag var tvungen att tänka en extra
gång. Ja, han spelar ju Joao Pedro någon gång rakt på fötterna och han bommar ju som tur är. Men sen så spelar han ju upp sig till andra och räddar oss kvar i matchen. Så att de hade kunnat leda med 2-0 paus och vi hade kunnat göra 2 mål i andra halvlek. Liksom, så att färre hade väl varit 2-2 typ. Liksom. Ja. För sen missar linjedomaren, 2 offsider på Chelsea i andra halvlek. Jackson gör ju 2-0 där han är onside och sen så missar de faktiskt till och med en liksom, när Broja är på egen planhalva och blir frispelad och då vinkar de liksom och då tappar ju Pochettino på gult liksom. Så det var rörigt, men det var bara jävligt skönt att vinna, få se ett mål, hålla nollan liksom. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen efter matchen, för det var så konstig känsla.
Jag såg inte den matchen, jag kollade på Liverpool-matchen främst. Men när jag kollade lite highlights från det så det slår mig att Mudryk, han fick stående ovationer när han kliver av.
Ja.
Var han så bra?
Nej, alltså,
han kämpade.
Han var inte såklart inte långt ifrån stående ovationer bra.
Eller är det så här?
Men det var verkligen, det var bara en stående klapp i ryggen ovation liksom. För att, så här,
we are with
vi
you.
Ser dig, vi håller på dig, vi tror på dig, kom igen typ. Men han har faktiskt varit bra sen från Bournemouths första halvlek mot Bournemouth borta, och sen var han bra mot Aston Villa och nu var han bra igen. Men han har fortfarande inte gjort 90 minuter i Chelsea, vilket är helt sjukt. Jag trodde det skulle komma igår då, men vi får hoppas att det kommer mot Fulham på måndag istället, för att han spelar verkligen till sig liksom det man kanske halva priset man köpte är på väg upp till nu i alla fall.
Hur värderar man den här segern då som Chelsea-supporter? Brighton ställer upp ett ganska starkt lag. Jackson målprotokollet till slut.
Ja, men svårt. Vi hade ju önskat att den var i ligan såklart. Vi fick lite poäng för den. Men jag tror det betyder mycket för laget att bara vinna och hålla nollan. Liksom, och att det inte blir fler jobbiga rubriker. Så nu fick vi också göra ett mål i september månad.
Just det, så det blir en omröstning till slut.
Ja, 100% svårt. Eller blir det?
Diktatorisk
kanske kan köra Jacksons andra mål. Han var ju ändå onsa.
Ja, exakt. Vi tar med det också. Vinnare den här Jackson!
men jäkla var... Målet är ju snyggt, Cole Palmers tunnelassist. Det är ju det läckra i målet.
Han
men,
var också väldigt duktig igår, Cole Palmer.
Mm, men alltså, Jacksons målfirande... Mm. Man såg ju att det betydde mycket ändå. Alltså, jag tycker att han kändes lite otäck i sitt firande.
Ja.
Nej, men det var som att han såg rött. Du vet, när lagkamraterna till slut kom, han bara skickade bort dem och sen stod han med någon där.
Det kan jag gilla, att han tände till. Liksom, att det, här bara, det var inte första målet, liksom, utan det ska komma fler här. Så den inställningen älskar man ju. Han har det i sig, det kommer.
Mm. Ja, om vi blickar fram lite mot helgen då, och det gör vi ju som vanligt nu med vår nya partner ComeOn som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och Sabri, som vår spelexpert, du är redo med en ny trippel. Förra helgen, 2 av 3 satt.
Ja, men alltså Jag hittar ju Luton skulle vinna hörnorna här mot Wolves 10-1. De slaktade de hörnorna, precis som jag hade rekat fram. 15 hörnor i Arsenal Tottenham. Sen var jag ju också inne på den här sista matchen, Crystal Palace Fulham. Jag sa ju det blir 0-0 eller 2-2. Och tyvärr var det ju 0-0, så vi sprack ju där. Mm. Så nu har jag tagit ett litet steg tillbaka. Mm. Vissa kallar det fegis, jag kallar det tjäna pengar. Så helgens trippel är Arsenal ska slå Bournemouth borta, vilket jag tror att de gör. Wolves
till 1.52.
Till 1.52.
Bra oddsen då.
Wolves City över 2,5 mål. Det tror jag att det blir i matchen. Men för den vågade så tror jag faktiskt att Wolves kan peta in en boll här. Så båda lagen gör mål är ju högre odds. Men på min trippel är det över 2,5 mål. Och den sista matchen på den kupongen. Ja, men vi får en repris från veckans cupmatch mellan United och Crystal Palace. Jag tror att United går och vinner den här matchen. Och jag tror att det blir över ett mål totalt i matchen. Mm. Så det är min trippel.
Mm. Så alltså Arsenal segrade till 1.52, över 2,5 mål i Wolves City, till också även där 1.52, United seger och över 1,5 mål i matchen till 1.80. Total odds 4.15.
Mm.
Vi säger stort tack till common.com, och om man vill rygga spelet kan man göra det via vår Twitter på som heter Big Six, där vi lägger upp en länk. Väldigt smidigt att klicka in sig där. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att få spela. Upplever du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se till hands. Liverpool då, Sabri.
Mm. Mm.
Återigen ett underläge. Det känns som att Liverpool ligger under i varje match. Nej,
1-0 har vi hållit. Aston Villa. Ja. Men jag såg man i Europa League-matchen mot LASK, kallar man dem så. Alltså, liknande match. De tog också ledningen och vi trycker också på i den första halvleken där också. Skapade ett par rejäla målchanser men inte fick in bollen. Går in då till halvtidspaus där jag förmodar liksom att Klopp liksom säger så här, grabbar, där, så vi har en ribba. Vi har bollar på mållinjen liksom. Gå ut och sätt dit bollen. Liksom. Att det är inte hårtorken i paus att man liksom har spelat dåligt på något sätt. Sen kommer man ut i andra halvlek och är ju inte ett helt annat lag. Alltså så här, man fortsätter trycka på men målet kommer. Alltså man förstod att Leicester kommer inte orka stå emot. Det kommer inte LASK heller. Då var det Nunez mot LASK på straff. Och nu var det Gakpo. Båda spelarna var liksom bänkade i matchen innan. Fick starta här och ta chansen. Och det är uppfriskande. Jag tycker också att alltså målen vi gör mot Leicester är tre riktigt snygga mål. Det är liksom om man tar Gakpos mål. Där gillar jag liksom förarbetet av Gravenberg. Han vågar pusha mot straffområdet. Han drar en tvåfotare, Gakpo vrider upp och skjuter. Och sen har vi Soboslajs. Alltså kanonskott.
Hur många minuter var han ens på plan?
Det var inte många. Men det är också det där inspelet från Endo där. Att han hittar en genomskärare som hittar liksom Soboslajs och står mellan backlin och målet. Och sen Jotas klack. Det är så fina målskyttar. Det är så här perfekta målskyttar. Det är både Jota och det är Gakpo. Och sen är det en inhoppare. Och så tycker jag liksom att de här Kwanza liksom. Det är han som vinner bollen till och spelar in där till Jota. Så, alltså igen. Alltså. Jag ska inte säga perfekt, för att försvaret har mer att önska ibland. Men de får som boostade segrar, tror jag, Liverpool. Mm. Där liksom så här, när Salah inte är med, när någon annan inte är med, att liksom så här, och jag såg det i intervjuer efter, de bara, att vi känner oss verkligen som ett lag. Alltså det här, för det var Liverpools grej förut, att Origi hoppade in och gjorde mål när det behövdes. För han kände sig viktig, även fast han inte startade någon match. Och nu börjar Klopp få in det här, att alla spelare är viktiga, och liksom varje match är viktig. Får du chansen, ta den, för att du kommer få göra inhopp hela tiden. Vi har några få som kommer få spela varje match, så är det, Salah med flera. Så man är bara positivt, alltså, och ta med sig från Leicester just det här liksom att, jag menar, att spelare gör en bra match och tar det här seriöst.
Ja. Alltså, Liverpool flyger ju lite under radarn nu, och man märker att man får igång det, man med Soboslaj där, målet, det är stora liksom Gerard-likheter där, och att man börjar hitta liksom till slut en Gerard-ersättare i Soboslaj. Man tycker nästan synd om honom, för att, så bra som han är nu, han kommer ju inte blir liksom utsedd till den bästa värvningen i år, för att han är kanske inte där i ögonfallande spelare, så tar liksom en Madison, går in och kanske liksom så här är mer tronar vingen för en stor liksom engelsk spelare, har liksom den viktiga positionen, men det, den värvningen, alltså det är ju i år, det är definitivt bästa liksom, som kommer utanför Premier League, sen, men på många år bästa som kommer utanför Premier League.
Sen vet vi att det är Liverpool och sen övriga England. Så vi kommer dela ut våra egna priser.
Ja, just det. Det är sant. Det är sant.
Men vi vet ju varför. Vi är noll förvånade här i den här studion. Varför att Soboslaj skjuter som han gör.
Ja, exakt. Det lilla segmentet. Ja. Med,
med de små fötterna.
Två fötterna.
Noll förvånade.
Ja. Ja, ett av våra starkare.
Ja, så otroligt starkt segment. Ska vi dra en repris?
Ja, vi kanske bara kan klippa in hela det segmentet.
Har ni en kvart över? Nej, men det är sanslös skott han får på. Ja, det
men Nunez, startar han nu framåt? Tror du att han har tagit sin position där?
Ja, alltså jag tror att alltså, när det kommer liksom till Nunez, alltså det här, det som man ser på Nunez, det är liksom att han har en annan harmoni och liksom ett där, vad ska man säga, ett samförstånd med sina medspelare än han hade liksom förra året. Och det tror jag handlar liksom om att alla hans timmar som han lagt ner på träningsanläggningen liksom, för att han har en liten grov spelstil som kanske inte passar det taktiska som Klopp vill få ut. Men nu har han verkligen anpassat sig till liksom Jürgen Klopps den taktiska delen av spelet. Och det ser man. Och det här att han har gått på engelska lektioner nu 2 gånger i veckan och kört hela tiden. Jag tror det har underlättat det här jobbet.
Nej, men alltså, efter ett år.
Ja. Jag ska prova engelska. Men ja.
Nej, men jag tror att hans timmar på engelska lektioner liksom verkligen underlättat det här enormt för honom. Och liksom gjort det här att han förstår, att han kan akklimatisera sig på ett helt annat sätt. Och det syns. Mm. Alltså förra året, så här, visst, han kom till vissa lägen och jag var ju en av dem som liksom hånade hans avslutstekniker och att fan, vi kan inte värva någon för 1 miljard som inte ens kan avsluta. Men alltså, nu verkar han ju dels kommit in i det taktiska, liksom förstår kanske spelarna i jargong, man kan liksom, när han liksom lär sig språket. Så jag tror att det här är bara början av Darwins framgångssaga i Liverpool.
Mm. Tror också att Firmino inte är kvar, säkert spelar ganska stor roll för honom. Eftersom att så viktig han var genom alla år och han spelade ju en mer nedflyttande roll. Så yttrarna, Salah och vem man nu har haft, Mané, kunde verkligen ånga på. Och de gånger i fjol när han ändå var ordinarie till en början, då spelade man ju ändå på ett annat sätt. Eftersom att han skulle vara spjutspets. Och nu finns inte den möjligheten och det sättet kvar, och Klopp har vi säkert också formerat om det på ett annat sätt, som att man har ju en helt annan anfallsuppsättning.
Ja, nej, men alltså det, i år är det ju dels att liksom, det är klart att det är lättare att spela ett lag som har ett litet flow, som du säger Per, det finns ju harmoni i Liverpool liksom. Men sen också liksom att de har tydliga roller, alltså Nunez vet vi är vass i djupled, vass i box, så när vi möter liksom som där liksom mot Aston Villa när de ska stå högt, ja men då är Nunez perfekt. Sen har han ish en Firmino i Gakpo som kan vara en nia som kan linka mycket mer än vad Nunez gör, men så det är en bra anfallsuppsättning som Liverpool sitter på, och perfekt så som Klopp vill jobba liksom, att han vill jobba olika typer av taktiker mot olika motstånd, så jag ser ljus på framtiden.
Mm. Apropå det jag sa inledningsvis med ligacupen, att det finns intressanta saker innan vi skojar med att United har varit bra. En annan grej just kring det tycker jag är alltså alla elvor, ja, inte hur de läggs ut grafiskt, utan mer vilka spelare som verkligen spelar. För man ser ju verkligen ganska tydligt nu när det också är de första omgångarna av säsongen och med nyförvärv och sådär, alltså var i hierarkin spelarna står. Ja, men mycket med nyförvärv. Till exempel om man kollar Liverpool själva. Sen det är klart att ett gäng ynglingar får chansen. Och så, men till exempel en spelare som Gravenberg. Man märker, okej, han är inte riktigt redo. För han kommer ju inte gå in i liga 11:an än. Och samma sak med typ Arsenal. Där ser man ju, nu Jorginho får starta där. Havertz får också starta. Så det är så här, okej, han kanske tappar sin plats nu faktiskt. Mm. Och spelare som Smith Rowe och sådär. Alla de får ju chansen. Och samma sak. Ja, så Chelsea är ju lite svårare kanske. Ämna spelare kommer tillbaka som skadade. Men typ som Caicedo, Chilwell. Nu skadar väl han sig också. Men ja. Verkligen, man märker att han kommer nog inte vara tänkt för en startelva, Ben Chilwell, plötsligt.
Nej, han har ju startat de 2 senaste i ligan på bänken. Så det var väl också liksom för att få igång honom på riktigt där ute. Och sen vilar man ju Thiago Silva. Och då hoppar Colwell in som mittback istället. Och då blir Chilwell den givna eftersom både Gusto och Rhys James, den ena är skadad, den andra är avstängd, så hade vi ju tre vänsterbackar i elvan. Så Kutjereja hoppar ju in och gör ruskiga Aspilicueta högerbacksinsats. Nu brukar han ju ibland få vikariera som vänsterback Aspilicueta, men Kutjereja gjorde det omvända då och stod för en så här riktig krigarinsats. Han var inte så kanske vass på, om man kollar siffrorna, du vet, med rätt pass och så här. Men löpmeter och vunna dueller tror jag ändå han ligger högt i. Så att det var fint att se att han tog chansen på sitt sätt, Kutjereja.
Sen beror på hur mycket, alltså Liverpool har ju värvat, alltså så här, fyra mittfältare som förhoppningsvis ska spela ganska mycket. Alltså McAllister har startat nästan varje match. Det var någon match han blev utbytt där i nu var han bänkat mot hela Leicester. Det var någon match han blev utbytt i paus. Jag vet inte om det var mot Wolves kanske, borta, där han hade en sämre match. Alltså Soboslai startar ju varje match. Och sen är det liksom ändå Gravenberg som kom in lite sent. De får ju liksom den här tiden på sig att liksom, och då är det så kul att se att de gör det bra. Att de får, båda får en assist på kontot här och känner liksom att de är delaktiga, att de gör det bra när de hoppar in. För att vi kommer behöva den där rotationen och då vill man inte sätta in en spelare liksom som är såhär, vad ska jag göra här? Och liksom, vi behöver det här mittfältet kompakt. Det har ju varit så mycket problem där de senaste åren. Så jag är så jäkla glad att de liksom har kommit in och studsat in rätt i det här. Det gör mig, jag blir för förhoppningarna. Det är inte titelutmanare, dit ska jag inte ta det. Men
det ser ut som det är om man kollar på tabellen.
Vi ska faktiskt vara en titelutmanare.
Men City då? Utslagna av Newcastle. Fan,
kan vi mygga av den där jävla kvadruppen? Pep kan ju säga vad han vill, men de har ju shoutoutat innan att det var ju den de gick efter. Så det är klart att det svider att de inte fick den, eller?
Ja, så fick man till slut se Oscar Bob. Som det har pratats om så mycket. Men det vi tar med oss här är väl Isaks mål. Det är andra målet nu på två matcher. Efter att det har varit ganska mycket surr kring att han inte gör så mycket mål längre. Och att han inte gör mål mot stora lagen också. Såg ni det efteråt hur Håland gick fram för att be om Isaks tröja?
Det var som han kom ju med sin verkligen. Som han har liksom knycklat ihop den som en liten tennisboll och gav den.
Exakt.
Här Isak.
Exakt. Och först går ju liksom Isak, liksom, han lyssnar inte riktigt på, han går på hals på andra spel. Men Håland står kvar och vill verkligen ha Isaks tröja. Så är det bra att han vet vem som är störst
kungen av Norden.
Exakt.
Nej, men alltså med Isak, det är det så här, alltså det finns ju psykologiska mål och detta är ju ett sånt. Alltså bänkar mot Sheffield, kommer in och så hoppar man in och gör något så här betydelselöst.
Det är riktigt Isak-eskt mål också. Han behåller kylan hela vägen nu mot Sheffield och sen typ bara chippa in den över målvakten.
Starkt ändå att hålla kylan när man gör åttan.
Nej, men du håller med mig ändå.
Ja, ja,
det brukar se ut så att han tappar ju aldrig i huvudet. Liksom, då är det bara att skicka iväg den. Liksom. Men det är och igår var det ju tapp in liksom, och det är skönt på ett annat sätt att bara få peta in den och att det blir 1-0. När alla kollar liksom sin live och sen så är det Isak som avgjuter den matchen. Liksom. Han blir rubrikerna som han, fast han inte, du vet, gjort en sol och rädd utmål. Liksom. Utan bara skönt. Men,
alltså så här, han har ju konkurrensen där uppe med Callum Wilson. Så är det ju liksom. Och när man sitter på bänken då mot Sheffield och ser laget göra 5-6-7-0. Det är klart att man säger, nu gör de mycket mål när jag sitter på bänken. Men han får komma in, han gör det där målet. Och när vi summerar säsongen, då kommer man inte komma ihåg. Så här, ett mål var ju mot Sheffield United 8-0. Men man kommer kolla hur många mål han har gjort. Men! Att han då mot City i en cup där, som vi var inne på innan, att ett lag roterar och man tänker okej, han kanske inte startar, okej, vi startar inte det bästa laget här mot City. Men att han då går in, gör mål, avgör matchen, skickar ut City. Vi pratar inte Sheffield United, Burnley, Luton, vi pratar Manchester City. Där han visar att, vet du vad, spela mig när du vill, mot vilka du vill. Jag gör mitt mål, vi vinner, vi tar oss vidare. Så jag tror att det är liksom det här. Det här, vi kanske bara ser, de vann 1-0, två B-lag som mötte varandra, eller roterande lag som mötte varandra. Men det här betyder nog sjukt mycket för Isak.
Precis, och nu är det 4 mål på 8 matcher totalt den här säsongen. Med det målsnittet så kommer han ju över de här 20 målen som vi liksom ändå kräver av honom lite nu. Så att han ligger ju rätt till ändå. Trots allt surr som har varit.
Sen gick han väl bytas ut på grund av någon känning i varen typ.
Så hoppas han. Men det ryckte ju som att Callum Wilson också hade någon liten skadekänning. Ja. Så. Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24. Och vet du vad som händer den 29 september, Sabri?
Det vet jag faktiskt, Viktor. EA Sport FC 24 släpps och startar ett nytt kapitel i det de kallar The World's Game.
Precis så. Det närmar sig med stormsteg nu. Och när du startar upp det pinfärska spelet, vad blir det första du gör?
Ja, men det blir ju att samla gänget för en klassisk uppgörelse. En turnering. Kora vem som är bäst. Vi brukar alltid göra så år efter år när spelen släpps. Men vi har en regel. Vi brukar bara spela med allsvenska lag.
Tur då att EA Sports FC 24 har fullständiga rättigheter till just allsvenskan. Men de har såklart också Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och mer än 30 ligor därtill.
Okej, så i stort sett när jag är klar med allsvenskan, när jag har vunnit den turneringen, då kan jag kliva de andra ligorna och vinna över gänget i dem också.
Ja, dessutom finns Champions League, damernas Champions League, brittiska Women's Super League och tyska Bundesliga för damer i spelet.
Ja, men herregud, det känns ju som att det bara är att rensa kalendern här.
Och om du förbokar spelet nu behöver du bara längta till den 29 september. EA Sports FC 24 alltså.
Otroligt.
Vi säger stort tack till EA Sports FC 24 som är med och sponsrar Big Six. City då?
Jo,
det var... Alltså,
comeback.
Jag kan inte minnas när jag såg City senast. Alltså inte lyckas med en forcering. Det ser ut som United brukar göra. Mm. Alltså när man ligger under och ska försöka trycka på. Men alltså de skapade verkligen inte... Alltså jag tror inte de skapade en målchans under typ hela andra halvlek eller sista 20-25 minuterna. Sen är ju Pep som han är och han vägrar ju byta in Haaland. Mm. Det hade vi kunnat gjort. Men det var verkligen, de fick inte grej på det.
Nej. Det är väl så det ser ut när Doku och Grealish spelar ihop. Liksom det finns ingen att passa, så då bara håller de i bollen. Nej, jag vet inte. Men ja, de har väl inte riktigt den avslutaren bakom Haaland i truppen. Det är så många som ska bygga fram till saker och ting. Och sen ska han avsluta det. Men det finns kanske inte någon som tar saken i egna händer när han inte är på plan. Liksom. Och ta an huvudrollen på det sättet som Haaland är så given att göra annars. Liksom. Då kanske de inte vet vem som ska leda anfallet på samma sätt.
Men ändå uppfriskande bara att se City på något sätt misslyckas också lite i det taktiska. Och det var ju sen, alltså, St. James's Park, jäklar vilket tyckte det var i slutsignalen. Det lät ju som att någon hade vunnit VM-guld ungefär, så ja, kanske spelar in lite.
Det blir nog farliga i kuppen Newcastle, tror jag.
Det tror jag. Sen så första övningen med Calvin Phillips här istället för Rodri som är avstängd. Gick ju så där. Mm. Vi får se vad det får för effekter i ligan, men han har lite tuffa matcher under hans avstängning.
Så det ändå, man är ju Nunez där, men det är mot gamla laget också, eller hur? Ja. Så det är alltid lite, det är alltid lite känsligt. Så ja, vi får se hur de klarar sig utan Rodri, faktiskt.
Men också, apropå Oscar Bob då, den här 19-åriga norrmannen, att alltså, det var väl inte så att han hade en fantastisk match, men vad skönt det måste vara som junior som kommer upp från akademin och egna leden och sådär, och vet att ja, men, nu har han fått starta och just under Pep. Jag vet att ja, han ser någonting i mig. Mm. Det måste vara så otroligt nice. Det, men det är ju en livsförsäkring.
Ja, det ser vi. Den Instagram-posten sen också, när man lägger ut first debut typ så här på City. Det är rätt lätt att leva då, tror jag.
Deppigt.
Ja, precis. Ställ dig i jämförelse med Yasin Ayarin som inte får samma sak från De Zerbi, utan får göra Alexander Isak-mål var det ju som han gjorde. Kan jag inte ens kalla det en tap-in i och för sig.
Nej, det var alltså, det ny ju... in på något sätt. Ja. Retur som tar på knät. Och sen...
Men mål i mål.
Mål i mål.
Så är det, alla räknas. Lottningen då inför den fjärde omgången. Jag drar alla lag. Mansfield möter Port Vale. Ipswich möter Fulham. Manchester United, Newcastle, Bournemouth, Liverpool, Chelsea, Blackburn, West Ham, Arsenal, Everton, Burnley och Exeter, Middlesbrough.
Precis. Mm. Och det blir ett London derby där för Arsenal igen. Får vi se hur rivaliserande det derbyt kommer vara. Men Arsenal roterar ju väldigt mycket mot Brentford här. Brentford roterade också en del, men Arsenal gjorde mer. Och man börjar ju nu, tycker Arsenal har inte sett så bra ut som de kan göra, men det här säsongsledningen ändå tror jag är viktigt för dem att säga bara befästa att de är ett topplag nu, att de kan rotera så pass mycket och slå ut ett Brentford ändå, hyfsat enkelt, att de ligger i toppen av ligan utan att imponera. Och i den här matchen så det är en av rotationsspelarna, det är ju Nelson som avgör det ganska tidigt, eller som Niklas Holmgren säger, Ris Nilsson som piggar upp. Men man gör det bra i den här matchen och visar att man kan vifta av dem ganska enkelt.
Jag såg bara glimtar av Arsenal-matchen. Men alltså, fan vad bra han var, Smith Rowe.
Han var väldigt bra.
Alltså han erbjuder ju någonting helt annat än vad Havertz erbjuder som brukar spela på den positionen. Alltså, mycket, alltså det man vill ha av den där liksom mittfältare. Så där borde ju liksom, vi har ju pratat om det att Arteta har någon så här process i processen med Havertz, så han ska visa alla att han ser någonting i honom. Men alltså det sitter en kille på bänken som har kvaliteter alltså.
Ja, det sitter flera precis. På bänken.
Och nu när både Havertz och Smith Rowe startade igår, det var ju Smith Rowe som överglänste Havertz.
Ja, men alltså.
Och han var väldigt bra. Han ska göra några mål också, så han gör några fina aktioner som han inte riktigt sätter avslutet på.
Det är väl det som är hans problem lite, slutprodukten.
Exakt, exakt. Okay. Och det är Havertz också.
Där finns det flera problem, det är inte bara det som är problemet.
Men det är så roligt för Arsenal att man kollar när de gör de här rotationerna. Och det är liksom, ja men det är mångt och mycket egna produkter som man liksom roterar med. Det är som någon styrka som liksom bara helt klubbar kunde göra det. Det är imponerande.
Repris på fjolårets final får vi. United, Newcastle. United med en hemmamatch igen.
12:e raka hemmalottningen läste
jag. Vad händer alltså, va?
Men Newcastle...
Värmebullar.
Men Newcastle har ju fått en tuff lottning i alla fall några gånger på rad här nu.
Ja.
Det känns som ändå som en säsong där en sån här titel till slut kommer att vara väldigt viktigt för både Newcastle och United. Alltså Newcastle ska ju tävla liksom i Champions League samtidigt, försöka nå den där fjärde platsen. Så där tror jag inte att vi kommer få se kanske den här rotationen, men det är alltså en intressant match här direkt.
Verkligen, för jag tror att i Champions League, jag menar det ser tufft ut för dem där, tror jag, i ligan. Kanske lite, faktiskt lite tufft för att ta topp 5. Att då kunna ta en titel, även om det är den minsta titeln, är ju liksom fortfarande ett fall framåt, även om de inte gör det bra i de andra tävlingarna.
Jag skulle säga att det är ju klart vilka som kommer komma topp 4. Det är ju City, Arsenal, Liverpool och Tottenham, tror jag.
Precis. Och vi får väl ändå räkna
femman
som är
Champions League. Men nya Champions League-formatet.
Brighton ska ju trycka sig in någonstans.
Ja, Newcastle.
Men jag tror att de som är topp 5 just nu, det är de som kommer sluta topp 5. Och de som är de tre sista platserna också, de som kommer sluta till sista platsen.
Det är en rolig säsong.
Den här tabellen är död.
Tackar vi för den här säsongen.
Men bara fokus på Carabao Cup.
Ja, då kommer jag in och snacka.
Det enda som jag tyckte som gjorde mig lite besviken, speciellt under gårdagen när man inte håller på ett lag och följer alla matcherna, att Jag ville verkligen att City skulle göra mål. Det är så nice med Carabao Cup när om det slutar lika, ja, då har vi straffar direkt. Ja. Och det är så alltså det finns ju knappt någonting bättre att följa en straffläggning som neutral.
Ja, verkligen.
Det är så härligt. Det saknade jag igår. Ja. Helgen då. Det spelas mycket fotboll på lördag. Och det har jag lärt mig idag av vår vän Myggan. Det beror faktiskt på att det är Ryder Cup i helgen, golftävlingen som spelas i Rom mellan Europa och USA. Och eftersom att det är finaldagen på söndagen så har man Premier League lagt nästan alla stora matcher med de stora lagen på lördagen just för att det inte ska krocka. Det gillar jag som också gillar golf.
Deppigt.
Stackars Forest och Brentford fansen dock. De måste ta sig liksom till arenan och kolla fotboll.
Premier League flyttade knappt matcher när drottningen dog, men när det ska vara någon jävla golfcup då ska de helt plötsligt flytta matcher. Det är sånt haveri här så att jag vet inte vad.
Men då ställer de in omgången.
Nej, men sen då,
du vill ha fler.
När de skulle kora nya kungen då. Alltså då var det ju så här matcher samtidigt i London och grejer. Det var ju kaos, mycket folk där och så vidare.
Och du hade hellre bara, fan jag vill bara följa den sändningen och skita. Ja, men fan,
nu är det så här, det är golf på söndagen så vi lägger 18 matcher på en lördag.
Jag är med i Sabri-båten här, för att nu är det två helger i rad där det har varit så väldigt dålig tv-planering.
Så är det faktiskt.
Och man märker ju nu att så här, när det börjar pratas mycket om hur amerikanska investerare kommer in för att liksom, så här, maximera liksom, pengarna man får från innehållsproduktionen, så här, tv-rättigheter och liknande. Jag menar, du har ju på lördagen har du liksom fyra matcher samtidigt som hade lockat stor publik. Mm. Här har du alla matcher på en och samma dag. Jag menar, det finns så mycket som går att maximera rent intäktsmässigt alltså, för dem.
Inom två år så kommer du, när du sitter och tittar på en Premier League-match, kommer det komma upp någon tjomme från TikTok som dricker så här Prime-dricka mitt under match. Bara, drick en Prime. Och sen kommer matchen fortsätta. Det kommer bli, det går åt fel håll. Mm.
I alla fall då, stora fokuset blir, den här helgen blir ju såklart lördag 18.30, Tottenham-Liverpool. Vi ska precis landa i den, men vi kan väl nämna de andra matcherna som ska spelas också. Lördag då, utöver den, så klockan 16 spelar ju tre av våra Big Six-lag. Det är alltså Bournemouth, Arsenal, Man United, Crystal Palace och Wolves, Manchester City. Och sen Chelsea då, Kalle, spelar faktiskt på måndag. 21.00 borta mot Fulham.
Det ska bli kul.
Ja, men det här är ju omgång där, förutom då Tottenham och Liverpool. Alltså alla Big Six-lagen ska ju bara hämta hem tre poäng. Och det är det som gör omgången så viktig också. Ja. Fast det här märker man direkt. Det är någon som liksom... Gå på en liten nit. Ja. Då är det en ganska dålig nit.
Klassiskt. Ni spelar inte i Europa matchstart.
På måndag, ja. Ja men det brukar vara fint att få en ensam match måndagkväll.
Men vi kanske ska lägga in att det inte ska vara VAR här då. Ni vinner ju.
Så vi vinner, ja. Exakt. Ja, men det tycker jag verkligen.
Men Tottenham-Liverpool 18-30, Per och Sabri. Sedan 2010 ser resultatraden ut 5-8-16. I Liverpools favör. Det är ändå ganska brutalt.
Jag är besviken.
Ja, men det är ju, det är en ordentlig Liverpool-spöke är det där som Tottenham har. Man har ju inte vunnit sen då, 2017 i början på Klopp-eran, när Harry Kane väl satte punkt för Lovrens internationella karriär. I alla fall ganska ordentligt. Sen dess har det varit bedrövligt. Men det är inte bara det att vi förlorar de matcherna, utan vi gör det på ett sätt också oftast, i alla fall de senaste säsongerna, har ju Tottenham varit ganska bra mot Liverpool. Alltså, Liverpool har alltid varit ett bättre lag. Tottenham har kanske kommit lite från underläge. Men just i de här matcherna som har stappat upp. Men det har varit liksom, det är liksom, man missar upp ett mål. Det är stolpe in och stolpe ut. Det är liksom, det är självmål. Det är målvaktstabbar.
Det är Kane
liksom
som ska ha rött.
Men man minns ju ganska bra.
Det är Robertson som ska ha rött.
Ja, men vårens match som slutade 4-3 när Lucas Moura kommer in och frispelar, vem det nu är, i slutminuten. Ja. För det är väl Richarlison som kvitterar.
Ni
tar väl upp, ligger under med 3-1, tar det till 3-3 och exakt. Så bara direkt.
Exakt. Ja. Och det är så typiskt när Liverpool-förbandelsen som nu är. Och så då blir det så här, om Arsenal var ett test, jag menar, om Postecoglou lyckas bryta Liverpool-förbandelsen. Men då blir jag nu helgonförklarad bara där. Men nu är det ju, man vet inte riktigt hur man ska tycka. Jag tror att Liverpool är på så sätt ett större test egentligen än vad Arsenal var. Även om det är på hemmaplan. Liverpool nu, som jag sa förut, alltså, flyger lite under radarn. Så här, känns ju bra. Har ju en enorm firepower där uppe. Alltså de har ju ligans bästa bredd i anfallet där, helt enkelt. Samtidigt, som vi var inne på förut, det har varit fem matcher nu där man har behövt vända från underläge. Så det är ju lite svajigt där i försvaret. På samma sätt som det här är ett stort test för Tottenham. Ja, men det blir ganska stort test för Liverpool också. Eftersom att det här är kanske det starkaste offensiven man mött den här säsongen. Och hur väl håller sig där nu? Ja, de tidiga matcherna, du har råd att släppa in kanske en och två bollar. För du kommer alltid göra fler. Men hur många bollar hinner man släppa in här innan man hinner vakna?
Jag tycker det är en högintressant match. Alltså, för det är två på nytt födda lag, fast på olika sätt. Liverpool liksom tillbaka i gamla vanor där, alltså man spelar ju efter fotbollens enklaste principer, som är liksom så här, gör du mer mål än motståndarna så vinner du matchen. Och det är lite så det ser ut. Du var ju inne på det, vi har bara hållit en nolla mot Aston Villa, men vi gör ju mycket mer mål än motståndarna. Och det ligger någon självsäkerhet i det. Och sen tycker jag liksom spelet har förändrats, intensiteten har förändrats, kvaliteten har förändrats. Allt det här går ju framåt. Sen så håller jag med liksom att försvaret har lite mer att önska. Men vill man ha ett lag som liksom gör 1-0 och stänger butiken, då ska man inte hålla på Liverpool. Och inte på nya Spurs för den delen heller. Alltså jag så här, känslan är ju att liksom Postecoglou har liksom byggt ett helt annat mod och en tro på hans idé i de här spelarna. Känslan är lite att det bästa som kunde hända Spurs var att Kane lämna. Nu har man ju lite facit i hand också. Men det ser så ut på spelarna. Det ser ut som att också att på Koglos idé med Spurs. Det är att han har kommit dit och han har på något sätt sett någon så här larv inlindad i ett löv. Och tänkt typ så här, det här kan vara en fjäril som flyger fritt. Varför har Mourinho, Nuno och Conte liksom stängt ner de här gubbarna i något jävla destruktivt hål? De här är ju som bäst när de får flyga. Och det känns som att alla är med på noterna här. Och bara älskar den idén. Och på något sätt så här, fan, känner ni inte att man tycker inte synd om Spurs längre? Jag säger inte att de kommer vinna några titlar i år eller inte. Men när man ser dem spela på det här sättet och att supporterna vet, det spelar ingen roll vilka de möter. De kommer gå offensivt, de kommer vilja göra mål. Och då, alltså, det kan sluta 4-3 så länge de vinner. Det är så här, då finns det nog glädje i det. För att innan har det ju varit så här, den här jävla fembackslinjen igen här. Och nu ska vi förlita oss på att Kane gör något. Det är så här destruktivt, det är en tråkig inställning redan inför match. Men nu känns det ju så här, känns positivt.
Jag blir lite förvirrad här. För du, Per, pratar om Liverpool och Sabir pratar om Tottenham. Jag vet inte. Men,
ja, ja. Vi kanske liksom...
Det är nya rivaliserande grejer. Det är brödra rivalitet. Ja,
man håller,
man håller
på det andra laget. Ja,
exakt. Ja, nej, men jag försöker ju också hypa upp Spurs här ifall vi åker på en liten plump.
Men det är ju lite så som du säger. Alltså, det är verkligen två helt nya lag. Egentligen. För anledningen till varför Liverpool har flyger lite under radarn är för att man kanske jämför Liverpool med liksom så här prime Liverpool under Klopp, när det är så pass många nya att man kanske snarare ska jämföra med liksom säsong 2, 2,5, 3 med Klopp. Och Tottenham är såklart ett helt annorlunda lag nu än vad det har varit tidigare. Och det, jag tror att matchen mot Arsenal kan på något sätt också symbolisera att man tar nästa kliv i utvecklingen i laget. För det vi såg i den här matchen, Arsenal var ju ganska dominanta fram till minut 30-35. Man såg väldigt nervöst ut där i försvaret. Man kom inte ur den här pressen. Arsenal tog bollen hela tiden och ledde till misstag och målchanser hela tiden. Och både Van de Ven och Madison har berättat om det här efteråt. Alltså, varje gång det hände, Van de Ven tappade en boll, tror jag, ganska tidigt. Han tittade ut mot bänken mot Postecoglou. Postecoglou kollade om i ögonen och sa, igen. Romero gjorde samma sak. Känner sig, det här känns inte bra. Kolla ut på bänken, på Postecoglou igen. Madison gör den där stora tabben. Och Jesus ska ju göra 2-0 där. Han kollar ut på bänken, på Postecoglou igen. Och där vände matchen. Och många Celtic-spelare som jag förklarar, när var det som det liksom på Postecoglou-systemet satte sig? Och då var det efter, jag tror jag, 2-0-torsk eller 3-0-torsk. Det var så där. Efter matchen var det liksom släppt in mål på samma sätt, och Postecoglou sa så här, superbra, yeah, det ska vi fortsätta med.
Jo, det är precis det. Han har liksom, alltså, han har en tydlig idé, och det är liksom så här, det där pratar vi att han ger spelarna mod, att liksom, du gör ett misstag, nej, vi har vårt sätt att spela, vi ska fortsätta spela så här. Ja, misstag, det kan hända. Bli inte rädd. Fortsätt gör det. Och då kommer man tillbaks i den här matchen på samma sätt som man liksom kom tillbaks mot Sheffield United på ett starkt sätt. Alltså så här, även fast man spelar dåligt och eller man spelar ju bra, men man släpper ju in ett mål, och då kan ju självförtroendet gå ner. Men de fortsätter trumma på. Så det är så här, olika typer av poäng som ändå, alltså vägen leder ändå mot en raksträcka för Spurs. Alltså men jag tror att den här matchen verkligen kommer att avgöras på just vem som är mest effektiv. Och det gör det väl kanske alltid i fotboll. Men jag tror att det kommer flyga chanser. Verkligen. Och att Liverpool kommer nog njuta lite av den här matchen. För att man kommer få omställningar. Och det älskar Liverpool. Och jag tror att Postecoglou vet det. Men han kommer ju säkert tro på att hans idé är bättre än Klopps idé. Så han kommer inte förändra sig för mycket taktiskt. Alltså han kommer vrida på vissa grejer som var mindre bra mot Arsenal. Jag tror att det kommer ändå bli en match som passar Liverpool, tror jag. Där ytor kommer finnas.
Men är det inte lite två lag som spelar på lite samma sätt? Hur kommer det clasha? Det är ändå mycket köra.
Det är mycket skönt, och det är just därför som det kommer bli otroligt många målchanser. Jag tror så här, alltså, överspelet här borde vara pengarna tillbaka, i princip. Så det kommer ju vara 3-3 kanske i den här matchen. Sen så hänger det såklart mycket också på en Madison. Jag menar, startar inte han, jag menar, då är det ju ett helt annat Tottenham. Då, då vet jag inte vad det är. Så det hänger ganska mycket på det. Också lite synd i senaste matchen att Brandon Johnson såg ju, tycker jag, fortsatt ganska frist ut när han får starten där. Men drog ju på sig en liten, inte en skada, men en känning. Lite stelhet.
Oj då.
Ja. Så han kommer inte komma till start. Tror du
han hade fått starten annars?
Mot Liverpool, ja. Det tror jag. Ja. Får vi se om det går tillbaka till Solomon där. Vilket är ett litet steg nedåt.
Men hoppas nu att Tottenhams självförtroende slår i taket nu efter sättet alla ni pratar på, att man ska göra det igen och igen och igen. Nej, men det måste finnas en risk för det också, att man åker till Arsenal, får med sig 2-2, gör en jättebra insats och räds inte dem efter den matchen, och nu har man Liverpool hemma. Liksom att ja, vi kan rå på alla nu liksom, som Jan Andersson sa i VM 2018. Att vi kan rå på alla, kör han där liksom. Att det är lite mantrat nu, och att jag hoppas nästan att ni får ett slag i magen nu, som att luften lite går ur och ni tappar lite.
Men det, alltså,
så... För att det är inte bra att sitta varje vecka och bara,
men en sån match tro på att ni kan ju komma.
Slå alla liksom.
Alltså, ja, kommer alltid
komma. Jag hoppas
alltså,
ni kommer nu nästan.
Alltså, det är, så, är det inte, gör Jesus 2-0 där, så den matchen kör. Och den, alltså, den 2-0 kommer ju komma i någon match.
Mm. Alltså, jag tror att den kommer här, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att Liverpool
det är nu man blir mer straffade.
Men jag tror fortfarande på en hög intressant, alltså jag tror att matchen kommer vara superintressant och leva länge. Alltså vi kan ju se något Anfield liknande från förra året. Men alltså i grunden är Liverpool ett bättre lag. Mm. Och det här, alltså båda kommer ju med ett självförtroende, men liksom så här, om Spurs råkar ta ledningen här med 1-0, det räts ju inte Liverpool, eftersom de har legat under nästan i princip varje match. Från Newcastle låg vi under, fick till och med ett rött, vände matchen. Vi låg under mot West Ham. Alltså de har legat under så många matcher och ändå vänt. Så jag är rätt självsäker på att Liverpool går ifrån med 3 poäng faktiskt.
Ja, nu vill jag gå tillbaka till rivaliteten lite. Säg 3-2 Tottenham.
Ja. Då säger jag 0-0.
Ja. Men du tror ju inte på 3-2. Det där var ju bara någonting för alla supportrar.
Det här Tottenham kommer man aldrig kunna räkna bort.
Va?
Så mycket är sant.
Ja, bra. Det ska bli väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och jag håller ändå på Tottenham här. Det gör jag.
Nej, fan.
Mm. Kalles, nåväl, tack så mycket för idag. Big Six är tillbaka på måndag igen.